Välkommen till ett nytt program om Filipperbrevet. Det här är det 12:e programmet, om jag har räknat rätt, i den här serien där vi går igenom Filipperbrevet vers för vers. Och vi har kommit fram till det tredje kapitlets 5:e vers, så lite mer än hälften. Jag ska inte använda mer tid på den här introduktionen. Om du har missat något tidigare program så finns de på maranata.se eller i din podcast-app. Men jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata och nu läser vi Filipperbrevet. Vi ska läsa den här texten som vi ska gå igenom idag, och för enkelhetens skull så ska jag ta med några av de verser som vi läste också förra veckan för att vi ska få med oss sammanhanget. Och sammanhanget är alltså att aposteln Paulus, han går igenom och går till rätta med sina motståndare, de som menade att för att vara en Kristi efterföljare så måste man låta omskära sig. Och för att bemöta deras skryt om sin egen förträfflighet som rättfärdiga judar så säger han här att han också för sin del kunde ha skrutit om sin bakgrund om han ville. Och så berättar han lite här, och det är där vi befinner oss i texten, där han berättar vad han själv har för bakgrund, vad han själv har för meriter, om man ska säga så. Och vi läser från Filipperbrevet 3. Och vi läser från vers 4 till 8. Där står det: fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det än mer. Omskuren på 8:e dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man, men allt som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Okej, det var bibeltexten. Och förra gången så talade jag lite om vad det betydde att Paulus var omskuren, att han var av Israels folk, av Benjamins stam, och att han var hebré. Vi gick igenom de här sakerna som han nämnde här. Men så säger han då i den här texten, i fråga om lagen en farisé. Och vad betyder det? Vad betyder det här med farisé? Vilka var fariseerna? Vi ska tala lite om fariseerna. Och på Paulus tid så fanns det olika rörelser i Israel och inom den dåvarande judendomen. Och de här rörelserna, de representerade alla på sitt sätt ett försök att svara på en otroligt viktig fråga, nämligen frågan: hur ska vi leva för att Guds rike ska komma till jorden? Hur ska vi leva för att Guds rike ska komma till jorden? Kom ihåg den frågan när vi går igenom de här olika grupperna. Och vi gör en liten resumé, en liten överblick över de mest kända och de som framförallt de som nämns i Bibeln, men också några andra grupper. Och för det första så hade du i Israel sadduceerna. De representerade på många sätt överklassen. Det var prästerskapet, det var aristokratin, det var ofta den ekonomiska överklassen. De hade ganska mycket makt och inflytande, sadduceerna, framför allt i Jerusalem, Judeen och framför allt det som rörde templet. Och sadduceernas prioritet var just templet och gudstjänsten som föregick i templet. De var väldigt pragmatiska, kan man säga. De var beredda att göra ganska mycket när det gäller förhållande till den romerska ockupationsmakten. Israel var ju då på den här tiden ockuperat av romarna, Och de tänkte så här att ja, men om vi bara håller ut, om vi förhandlar med romarna, vi kompromissar, vi är inte så extrema, men vi gör vårt, vi pressar lite där vi kan, vi spelar det politiska spelet, då kan vi få behålla vår position. Och om vi behåller vår position, ja, då kan templet fortsätta att fungera, gudstjänsten där, och då kommer Gud välsigna vårt land därför att vi styr och upprätthåller den här tempeltjänsten. Så deras prioritet var därför också stabilitet. Ingenting fick störa status quo, om man säger så. Religiöst så var de ganska minimalistiska. De menade att bara Moseböckerna hade gudomlig auktoritet och att de senare profeterna som uppmanade till radikalitet och omvändelse och framförallt också de som talade om kroppens uppståndelse, menar man, det här är inte Guds ord, utan det var Moseböckerna som man såg på som Guds ord. Och de saduséerna, de hade ganska stor makt på Jesu tid, men då templet förstördes på 70-talet efter Kristus så förlorade de väldigt mycket av sin makt eftersom den var mycket centrerad runt just templet. Och på den här tiden så fanns också esséerna, eller Qumran-sekten som de är kända som. Och de var på ett sätt saduséernas raka motsats, för de hatade verkligen templet. De menar att hela tempeltjänsten, den var korrupt, att det enda sättet att behaga Gud på var genom att avskilja sig från det korrupta samhället och söka sig till isolationen och till renhet i separation. Därför byggde de sin gemenskap ute i Judeaöknen i närheten av Döda havet, och där utförde de ritualer som syftade på att rena dem genom rituella bad, genom fastor, böner och liknande saker. Och de var väldigt strikta, de väntade att Gud snart skulle komma, förstöra världen, och då skulle bara de rättfärdiga överleva. Man kan säga att det var sin tids domedagssekt helt enkelt, och de levde på många sätt som det också. Essena, de nämns inte i Bibeln, antagligen för att de levde så pass avskilt och utanför det området där Jesus verkade. Men man kan väldigt klart se för sig hur de passar in i Bibelns berättelse och vilken roll de har under den här perioden. Sen hade vi på Jesu tid herodianerna. De nämns i Matteus evangelium, Markus evangelium också, och nämns som en grupp som konfronterade Jesus tillsammans med fariseerna och saduséerna också. Men vi vet inte så väldigt mycket om dem i övrigt. De var inte ett politiskt parti på det sättet eller ett religiöst parti, utan det var en grupp som höll sig till den av romarna accepterade kungen, alltså Herodes. Så många av herodianerna var också saduséer. Det här var de som liksom stödde Herodes dynastin, skulle man kunna säga. Och sen fanns det en annan grupp som kallades för seloterna. De kallas också för kananéerna i Bibeln. Och båda de här orden, selot och kanané, betyder ivrare. Alltså någon som ivrar för någonting. Och det var vad man skulle kunna kalla för ett extremistparti. Om man vill använda det uttrycket. De var otroligt ivriga, de här seloterna, i att få ut romarna ur Israel med alla till bud stående medel. Och de tänkte att om de med makt kunde få ut romarna, ja, då skulle Guds rike bryta in i världen. Och bland seloterna så fanns det lönnmördare, det fanns gerillagrupper och så vidare. De var med andra ord inte ett godkänt och högaktat politiskt parti, utan mer vad vi kanske skulle kalla för en aktivistgrupp. Och jag ska ta med en grupp till innan vi kommer in på Paulus parti, alltså fariseerna. Och det är de som vi kan kalla för de stilla i landet. Bibeln talar om de här människorna som inte var engagerade i något religiöst eller politiskt parti, utan verkligen levde i det stilla, som hade sina jobb, som försökte dra till sig så lite uppmärksamhet som möjligt. De gick till synagogan, de tillbad Gud, de tjänade Gud så bäst de kunde helt enkelt. Och med sina böner och sin stilla tjänst så väntade de på att Gud skulle sända sin Messias. Det här var några av de framträdande grupperna. i Israel på den här tiden. Och så till slut så har vi då fariseerna. Och vad var de för en grupp? Jo, fariseerna var en ganska framträdande grupp från olika samhällsskikt. Det var inte framförallt eliten eller så, utan det var från olika, och de försökte påverka den breda massan av folket, gräsrötterna så att säga, de stilla i landet, och försökte påverka dem till att bli mer gudfruktiga utifrån deras tolkning om vad gudfrukt handlar om, gudsfruktan handlar om. De hade en väldigt strikt tolkning av Torah, alltså de fem Moseböckerna och lagen, och de trodde inte bara på alla de böcker som vi har i Gamla testamentet, utan de höll sig också till en mängd med muntliga traditioner. De här traditionerna som senare kompletterades och som skrevs ner i det som idag är Talmud. Så fariseerna, de hade en tanke om att Guds rike skulle komma om bara hela Israels folk levde heligt och rent inför Gud. Man skulle kunna säga att de var som essena, men utan den här separationen från samhället och utan de mer kultiska inslagen. De var mer bland folk och tillsammans med folk. Och de var helt enkelt väldigt hängivna Guds lag. Och till att börja med så var det här en slags judisk väckelserörelse som väckte människor inför nödvändigheten av att leva helt för Gud. Men med tiden så blev det som det ofta blir med väckelserörelser, att det stagnerar och sen så formaliseras det och sen så blir det ett hyckleri. Och det är det som Jesus konfronterar, när reglerna som blir strängare och strängare ju längre tiden går, för Messias kommer ju inte, ja då måste vi göra det här också, då måste vi göra det här också. Och samtidigt när man har väldigt, väldigt stränga regler som människor har svårt för att förhålla sig till, så blir det viktigare att verka helig än att faktiskt vara helig. Och det är ju hyckleriet, och det är det som Jesus kritiserar väldigt ofta när han diskuterar med fariseer. Och det som är viktigt för Paulus argument i Filipperbrevet när han säger att han var en farisé, det var att fariseerna, de var otroligt hängivna. De var det mest nitiska för den judiska tron. Sadduceerna, ja, de kompromissade. Herodianerna var mer hängivna till Herodes än till Gud. Zeloterna var hängivna, men inte till Gud utan snarare mot romarna. De drevs av hat helt enkelt. Och essena var ju också hängivna, men de satt mest och väntade på världens undergång, separerade ut i sin öken. Det var fariseerna som verkligen försökte skapa förändring, som arbetade för det, och av de så var Paulus absolut den mest hängivna. Han säger alltså i den här texten som jag har läst, citat, i fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Och Paulus, han klättrade väldigt snabbt på den här rangstegen, om vi ska kalla den det, i den judiska världen. Han var upplärd av Gamaliel, en av de mest framträdande rabbinerna på den här tiden. Gamaliel, han tillhörde inte den strikta Shammai-skolan från Shammai, utan han tillhörde den lite mer milda Hillel-skolan. Och trots det så blev Paulus en väldigt hängiven farisé som såg det som sin stora uppgift att hålla den judiska tron ren och utan falska läror. Och det är med den bakgrunden som man ska förstå varför Paulus, eller Saul som han hette på hebreiska, var en så väldigt ivrig förföljare av församlingen. För det han säger, ivren förföljare av församlingen. För den kristna församlingen representerade för honom en ny grupp inom det judiska samhället. De kristna, eller de messianska judarna, de som menade att Messias hade kommit och att denne Messias var Jesus från Nazaret. Och om det här var sant så var det naturligtvis helt fantastiskt, men om det var fel så var det livsfarligt. I alla fall om man tänker som en farisé, för då var det så att Gud sa de kommer sända sin Messias och välsigna folket och upprätta riket för Israel Om folket är heligt och rent för Gud, det som står i vägen för att Gud ska sända Messias. Så hela folket måste följa Mose lag och den muntliga traditionen till punkt och pricka. Och när vi får till det, då är det. Och det är klart att saduséerna var ju ett problem för dem. Men saduséerna var en etablerad grupp som dessutom var ganska mäktiga och rika. Så man kunde liksom inte göra så mycket med dem. Men de här messianska judarna som spred sitt budskap om en korsfäst messias. Det var helt enkelt ren galenskap för dem. Och Paulus lät ingenting stå i vägen för sin iver för den fariseiska tron eller tolkningen. Och han blev en förföljare av de här messianska judarna eller de kristna. Och han var verkligen ingen hycklare. Han trodde på det här och han levde i det här. Och iver inom den judiska tron, det var en av de absolut största dygderna. För iver handlar både om kärlek till Gud och hat emot det onda. Det är en iver för det goda och iver mot det onda. Och han säger också att han var en oklanderlig man när det gäller rättfärdigheten genom lagen. Till det yttre och enligt de krav som hans judiska tro ställde på honom så var han verkligen oklanderlig. Men problemet var ju att det inte frälste honom, utan snarare så gjorde det honom stolt och självrättfärdig. Och utan att han visste det så blev han också en fiende till den messias som han sa att han väntade på. Så allt det här hade då Paulus, och vi har fått en inblick i hur hans liv såg ut innan han mötte Jesus. Allt han höll kärt, allt han satte värde på, allt som var dyrbart för honom. Och det handlar om så mycket, det här var så omfattande, det handlar om status, om religion, om karriär, identitet, familj, allting. Han hade allting serverat på ett silverfat. Antagligen var han på rak väg in i Sanhedrin, alltså det högsta judiska rådet. Men någonting hände. Och mötet med Jesus på vägen till Damaskus, då han fick se Jesus, det vände upp och ner på hela Paulus värld. Den här helgen nu som ligger bakom så predikade jag från Matteus 13 om skatten i åkern och den dyrbara pärlan. Och de två liknelserna som Jesus ger handlar om två personer som får syn på något som har så stort värde att de säljer allt de äger för att vinna det som de har fått syn på. De har sett sant värde och de har sett en ojämförbar rikedom. Och det gör att allting annat förlorar sitt värde. Som den här sången säger, alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och makt. Och så var det verkligen för Paulus. Han säger så här i vers 7 där i Filipperbrevet 3. Vers 7 och 8 läser vi. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Och här sysslar Paulus med lite räkenskap helt enkelt. Om du någon gång har jobbat med räkenskap och ekonomi så känner du till det här med resultaträkning och balansräkning. Om jag kommer ihåg det rätt så är det så att i balansräkningen så tar man med sina tillgångar, sin fasta egendom, likvida medel och liknande. Och så sätter man det mot sina skulder och utestående räkningar. Man räknar sina värden helt enkelt. Men tänk om man har missförstått allt. Tänk om hela räkenskapen måste göras om för att den himmelske revisorn kommer och säger, vet du vad, du har ingenting av värde. Allt det du räknar med är skräp. Det saknar värde. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt för dig att sparka mot udden. Räkenskapsdagen närmar sig och Paulus har ingenting som Gud vill ha. Alltså förstå den situationen, då är det verkligen kris. När man upptäcker att alla ens värden inte är någonting. Men Så upptäcker Paulus, om vi ska använda den bilden, skatten i åkern. Han upptäcker en pärla som är mer värd än allting på jorden. Förlåt om jag blandar bilder och bibelord lite hejvilt här, men jag hoppas att du hänger med i den här tanken. Alltså Paulus får syn på obeskrivbar rikedom och skönhet, och det är Jesus Messias. Så nu måste han börja räkna om, och han måste räkna på ett nytt sätt, på det himmelska sättet. Och han räknar och så ser han, ja, jag är omskuren. Ja, men det är ju skräp. Det är ingenting. Jag är hebré, jag är israelit, jag är benjaminit och farisé. Ja, det är också skräp. För jag har funnit Jesus, jag har fått lära känna honom. Och räkenskapen måste göras om. Och till slut, vad menar då Paulus med att han har fått lära känna Kristus? Alltså, ordet känna, vad innebär det? Alltså rent etymologiskt så kan det här grekiska ordet för att känna betyda lite olika saker. Men det Paulus talar om i det här sammanhanget och i flera andra sammanhang där han talar om att känna Kristus och bli känd av honom, det handlar om någonting mer än intellektuell kunskap. Alltså jag har fått lära känna, eller jag känner till, eller jag har hört om, eller jag vet om. Men det Paulus talar om i det här sammanhanget, det är mer än intellektuell kunskap. Han talar om att lära känna Kristus sån som han verkligen är. Och att få bli känd av honom. Alltså det handlar om närhet. Det handlar om personlighet. Om intimitet. Det handlar om erfarenhet. Erfarenheten av att bli någons vän. Och det här påminner mig om Jobs kamp och förlossning i Gamla testamentet. Job, han tjänade Gud, han hedrade Gud, han levde helt och fullt för Gud och han ville verkligen göra det som var rätt. Och genom alla sina prövningar så var han trofast och han var en ostrafflig man. Han påminner helt enkelt lite om Paulus. Men det kom ett ögonblick då han fick erfara Gud. Alltså han mötte Gud, han konfronterades med honom. Han fick sin tankevärld vänd upp och ner, och den erfarenheten som han fick då gjorde att han kom ut på den andra sidan och sa, Job alltså sa, jag visste ingenting om dig, Gud. Jag hade hört rykten om dig, men nu så har jag sett dig, jag har hört dig, jag känner dig, jag omvände mig. Och det var hela skillnaden för Job. Och på samma sätt så var det här också hela skillnaden för aposteln Paulus. Det kan man säga, jag tycker att det finns tydliga paralleller mellan Jobs erfarenhet och Paulus erfarenhet. Och när det är sagt så tror jag också att vi gör väldigt väl i att lyssna på och lära oss av aposteln Paulus här. För även om vi antagligen inte kommer börja förlita oss på att vi är så goda judar, för jag är i alla fall inte jude, så lever vi ändå i samma fara som de här onda arbetarna som Paulus kallar dem. Alltså så fort vi får tag i någonting som vi kan vara stolta av, så kastar vi oss efter det som om det var den sista droppen med vatten. Det här måste vi ha. Alltså att förlita sig på det jordiska och att skapa sin identitet i någonting som är av den här världen, det är verkligen det lättaste som finns för oss. Vi identifierar oss som svenskar, vi identifierar oss som medelklass, vi identifierar oss genom vår ålder, vår utbildning, vår styrka, vår intelligens eller någonting annat. Och jag vet inte vad det är i ditt fall, men både du och jag har helt säkert saker som är väldigt värdefulla för oss och som vi inte vill förlora. Och om det är vår rikedom eller vårt svenska pass, ja, det spelar egentligen ingen roll. Och saken är den att de här sakerna är inte fel. Alltså Paulus säger inte att han har slutat vara benjaminit eller hebré och så har han blivit kristen istället. Vi vet från apostlagärningarna att han fortfarande kallade sig för farisé eftersom han trodde på änglavärlden och han trodde på uppståndelsen och så vidare. Men skillnaden var vad som skapade hans identitet, alltså vad som var det viktiga för honom. Och nästa program så ska vi se lite mer på det här, alltså vad det är för någonting som verkligen spelar någon roll för Paulus och hur hans nya identitet i Kristus ser ut, och ska komma in lite mer på det här, ja, fantastiska undervisningar som man har här. Men jag hoppas att du och jag kommer att vi ska sätta oss ner med vår räkenskap och se över vad som betyder någonting i våra liv. Och jag vill säga att om du inte känner Jesus, om du inte har gjort det här som Paulus säger, jag har lärt känna Kristus, fått kunskap om Kristus Jesus min Herre, så vill jag säga till dig att ingenting kan jämföras med det här att känna Jesus. Det finns inget större värde i hela världen. Oavsett vem du är och var du kommer ifrån, ditt värde definieras inte utifrån din härkomst eller din personlighet, utan ditt värde, det äger du i gemenskapen med Kristus. Och vi ska avsluta det här programmet med lite avannonser och en sång, men innan det så ska jag också läsa den här texten som vi har sett på idag igen, och jag hoppas att det har kunnat sprida lite ljus över det, och så återkommer vi till det här fantastiska sammanhanget nästa vecka. Välmött då också. Nu läser vi Filipperbrevet 3 från den fjärde versen. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré, född av hebreer, i fråga om lagen en farisé, i iver en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen en oklanderlig man. Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Amen. Vi ska avsluta det här programmet och vi ska lyssna på sången Se han räcker ut sin hand i en gammal enkel liveinspelning. Det är en vacker sång det här, även om kvaliteten på inspelningen inte är den bästa. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds i Stockholm, Örebro, Närradio. Vill du komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070-201-60-20. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och på återhörande.